ändå att ja, men den här storleken, ja, jag ska ha den här musslan helt enkelt. Mm. Då kan jag göra ett försök att kränga ut hela magsäcken och innesluta musslan där. Och då blir det syrebrist. Och då öppnas i musslan. Och så kan han skicka ut de här enzymerna och bryta ner det mjuka.
Men det tar en liten stund, eller?
Ja, det gör det. Men det, alltså, det går ju relativt fort. Ja, ja.
Men du, denna sjöstjärna då, som du tog upp, som har format sig som en tulpan, kränger sig runt musslanskal. Den är 4 centimeter ja. I diameter, säger vi.
Den är...
Kan den på riktigt öppna en mussla som är 3-4 centimeter lång?
Ja, det skulle den kunna göra.
Marinbiologen Kristin Appelqvist sist i detta naturreportage av Jenny Berntsson Djurvall. Nu senaste nytt från Ekot Radiosporten och sen direkt här i denna kanal, talkshow i P1. Klockan är 3.
I en domstol i Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg som erkänt våldtäkter och sexuella övergrepp på närmare 300 patienter till maxstraffet 20 års fängelse, rapporterar AFP. Övergreppen ska ha pågått i mer än 2 decennier och den omfattande rättegången mot den pensionerade kirurgen varade i 3 månader. Socialdemokraternas partikongress är sedan en timme inledd och i sitt öppningstal talade partiledare Magdalena Andersson om att stärka samhället.
De beslut som vi ska fatta under de kommande dagarna, det handlar ju inte om oss som vårt parti. Det handlar om Sverige. Det handlar om att vi ska lägga fram en politik som stärker vår motståndskraft. Som löser de samhällsproblem som Sverige står inför.
Ja, under 5 dagar ska Socialdemokraterna hålla kongress och staka ut vilken politik de ska föra under de närmaste åren. I sitt öppningstal pratade Magdalena Andersson bland annat om situationen i Gaza, vinster i välfärden och det svåra ekonomiska läget. Hon kritiserade också regeringen på flera punkter.
Vi behöver se till att samhället kliver fram, att vi tar kontroll över utvecklingen, ökar rättvisan. Men det kräver en ny riktning. Det kräver en kraftansträngning, men framförallt, partivänner, det kräver en ny regering.
Vår reporter Emilia Aro. Efter en dödsolycka i Malmö i april när en banarbetare dog och en skadades allvarligt sedan de blivit påkörda av ett tåg kräver nu Transportstyrelsen ytterligare åtgärder omedelbart av Trafikverket. Myndigheten menar att de insatser som gjorts inte räcker och Transportstyrelsen har utfärdat vitesföreläggande om totalt 48 miljoner kronor om Trafikverket inte senast den 5 juni vidtagit fler åtgärder för att öka säkerheten. På Stockholms slott belönas just nu ett 20-tal personer för sina insatser med kungliga riddarordnar. Förra året delades det ut för första gången på 50 år och i år får bland andra skådespelaren Marie Göransson och journalisten Ulf Elving utmärkelser. Och så här lät det när kungen inledde ceremonin.
Min förhoppning är att era insatser ska tjäna som inspiration både för nuvarande och framtida generationer.
Kvällen blir på många håll solig, men i landets sydöstra och nordligaste delar dröjer regn kvar och i Jämtlands län väntas regn eller åskskurar. Och det avslutar Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
Radiosporten börjar med fotboll. Lina Hurtig är tillbaka i landslaget efter en tung period i fjol med skador och mentala utmaningar som ledde till att 29-åringen var borta från fotbollen i 8 månader.
Det var en jobbig och tuff tid för mig och en välbehövlig paus från det mesta.
Funderade du någonsin på till och med sluta spela fotboll, eller hur var det där? Hade du kvar liksom glädjen till sporten, eller?
Nej, det var, vad ska jag säga, det var absolut ett alternativ under en period.
Reporter William Grönlund. Finansmannen Christer Gardell har tidigare satsat miljonbelopp på svensk idrott och nu har han valt att sponsra beachvolleyballduon David Åman och Jonathan Hellvig.
Verkligen kul att han vill fortsätta satsa på idrott och att han ville hjälpa oss också. Känns ju verkligen kul och det är ju lite av en trygghet liksom för oss de kommande åren.
Säger Hellvig.
Där är P1, Sveriges Radio.
Välkommen tillbaka till talkshow Björn Werner.
Men tack så mycket.
Om du skulle beskriva dig själv med två adjektiv och ett verb, hur skulle det låta?
Ja, lättkränkt, snabbtänkt och så var det ett verb också.
Ja.
Skriver.
Bra. Bra, tycker jag. Om du skulle beskriva dig själv som yrkesman, hur låter det då?
Ja, men vi säger väl ändå kulturjournalist.
Ja.
Det känns rätt.
Som pappa?
Kulturjournalist, pappa och bloggpojkvän.
Ja. Om du skulle beskriva dig själv som djurvän, är det något särskilt du vill framhålla?
Jag vill inte beskriva mig själv som djurvän. Så jag vet inte om jag tänker framhålla det. Men det är viktigt att klappa djur med hårs är väl ändå ett medskick jag vill göra.
Ja, du har vissa kunskaper ändå.
Absolut.
Det är starkt. Även om vägen inte alltid var i rak, för lyckan kommer sent för någon som mig. Men hjärtat skulle leda mig till dig. Även om jag fick genomlida allt det där som hänt, hade jag gjort det om och om igen. Tusen gånger om, jag skulle falla för dig tusen gånger om. Kan bara vara du för du. Det var Parhams nya Falla för dig. Sommargung, eller hur?
Ja, det låter lite trendigt.
Ja. Välkommen till en talkshow där Katrin Zimmermann fortsätter att lysa med sin frånvaro. Så idag är det alltså Björn Werner och jag, Jonas Bonnier, som ska guida er genom blindskär och kobbar den kommande timmen. Igår, Björn, så delades Polarpriset ut under högtidliga former på Grand Hotel i Stockholm. Ett evenemang som direkt sändes i TV4. Jag hade faktiskt förmånen att vara där.
Berätta mer. Tack.
Vi pratade ju med Nils Langen här i måndag som en av pristagarna, Herbie Hancock. Och jag skulle vilja påstå att rent musikaliskt så var den här Polarprisutdelningen den bästa någonsin, tror jag faktiskt. Adam Lambert, som numera är vokalist i rockgruppen The Queen, han gjorde en sånginsats som till och med imponerade på hans egna gruppmedlemmar. Hur? Alltså resten av The Queen.
Såg du det på scenen, att de tappade hakan?
Jag fick faktiskt detta som skvaller efteråt. Ja. Miriam Bryant en Queen-klassiker på ett sätt som fick Brian May, den här gitarristen i Queen, att avbryta en pågående tv-intervju bara för att berömma henne.
That's such a beautiful interpretation, yeah. I feel very honored. She's amazing. You are amazing. Just amazing. We're all like hearts in our mouth. Beautiful.
Thank you so much. That means so much to me.
Och man blev lite nationalistisk för att hon var den första svenska artisten efter en lång rad väldigt framgångsrika utländska artister. Så kände man bara, hon nailade det. Fantastiskt. Men kvällens stjärna var nog oväntat nog pristagaren Barbara Hannigan, som är sopran och dirigent och som vid middagsbordet nästan dansade byxorna av kungen faktiskt under alla de här rocknumren.
Okej.
Och sen framför allt Esperanza Spalding. Är det någon du har koll på, Björn?
Nej.
Det har jag. Esperanza Spalding är den amerikanska jazzbasisten. Hon är ganska ung. Hon började väldigt ung och spelar elbas, sjunger och nu sjunger hon på ett sätt som de som såg det på tv, det är märkvärdigt. Men redan när hon var drygt 20 så var hon liksom en sensation i jazzens värld. Och igår var hon i Stockholm. Och jag måste säga att för första gången var jag direkt starstruck. Jag vågade inte ens gå fram och säga hur mycket jag tyckte om det. För att hon var så cool. Så här låter hon. Ja, en mycket liten kropp som står med en väldigt stor ståbas, och det gjorde hon igår också, och spelar ju så otroligt. Det är så lätt när hon spelar, det är fantastiskt faktiskt.
Det är ändå konstigt att inte våga gå fram, för jag har ändå förstått att man får dricka hur mycket man vill på Polarpriset.
Det är den detalj som du har fäst dig vid.
Jag var ju faktiskt där förra året, och det var väl det jag framförallt kommer ihåg från Polarpriset 2024, ska jag säga.
Trots det så vågade jag inte. Björn, det kom nya opinionssiffror idag från Indikator och Sveriges Radio. Följer du sånt?
Jag lyssnar på Sveriges Radio. Ekot, de dyker upp där titt som tätt, opinionssiffrorna.
Ja, men verkligen. Man tänker, har det gått
en viss inflation i antalet opinionsinstitut och opinionssiffror som publiceras?
Alltså opinionssiffror kanske, men alltså just indikator, det är ju verkligen partiskt eftersom jag gick i samma klass som dem en gång i tiden. Så jag,
eller... alltså som dem, alltså vilka är dem?
Ja, han som läser upp, han som Fredrik som man alltid, Fredrik Oleskog som de alltid ringer.
Okay.
Vi var forskningsassistenter samtidigt på GU, så jag känner ju alltid lokalpatriotismen och också någon form av kollegial glädjeslå när jag hör någon prata. Så jag känner, toppen, kör på! Fler institut!
Okej, ja, men det är trevligt. Sen valet så har ju det rödgröna blocket legat bättre än det blå. Idag är då skillnaden i den här opinionsmätningen som kom idag, skillnaden är större än någonsin, drygt 10%. Då räknas ju Centern till det rödgröna blocket och Centern ökar ju genom den så kallade hatteffekten. Kortsiktigt så är kanske då den mest remarkabla siffran ändå Moderaternas tapp. Turerna omkring våra säkerhetsrådgivare Landerholm och Thyberg har säkert kostat Moderaterna en hel del. Det här med Björn, att media alltid vill ha en kommentar i anslutning till alla de här opinionssiffrorna och politiker alltid lite blygsamt när det är goda siffror säger att ja, det där kanske man inte ska fästa sig så mycket med, men det är ju klart att, och när det är dåliga siffror så förklarar man att opinionsundersökningarna betyder ju ingenting, det här säger ingenting alls. Är vi lite trötta på de kommentarerna åtminstone?
Jo, det kan vi väl absolut vara. Det hade varit roligare om de sa yes, äntligen bra siffror och vice versa. Deppade lite i radio.
Vi vill att de ska reagera starkare.
Ja, tona inte ner. Nej. Det är ändå någon form av teater det här, så spela lite.
Ja, exakt. Ska vi ta opinionsundersökningen på allvar, då måste ni göra det.
Verkligen.
Ja. Björn, vi börjar dagens program med att prata lite grann om den här säsongen av Förrädarna som går på TV4. Är det någonting du tittar på?
Nej, det är det inte. Men jag förstod faktiskt precis innan jag kom in här i studion att det har tydliga likheter med det klassiska och mycket populära spelet Among Us. Så jag fattar faktiskt vad det handlar om. Mm. Du får nog förklara ändå.
Ja, men precis. Det är ett antal personer, 14, 15, 16 stycken, som samlas och sen utses några av dem till förrädare utan att de andra vet om det. Och sen så gäller det för de andra, de som kallade trogna, att avslöja vilka som är förrädare. Mm. Och idag kan vi i Aftonbladet läsa om den intervju som Maria Montazami gjorde i Framgångspodden där hon berättar om den storm av hat som hon har utsatts för att hon är en av huvudpersonerna i den här säsongen. Det är ju bara ett lekprogram, så man får väl ta allt som händer där med en nypa salt kanske. Men det har varit en uppvisning i, tycker jag, vad grupptryck kan göra med människor. Redan i första programmet, helt och hållet utan att kunna förklara med mer än som en känsla, pekar Maria Montazami ut två personer som förrädare. Den övriga gruppen, normalbegåvade personer, några betydligt mer än så skulle jag säga, inser förstås att de här anklagelserna är tagna ur tomma intet. Men ändå så verkar ingen kunna stå emot och den här anklagade känner ju naturligtvis mer och mer hjälplös. När man ser det här iscensättas, när man ser hur manipulationen är så lätt tack vare det här grupptrycket, blir man lite rädd. Så här lät Maria Montazami.
Snälla, lyssna nu på mig.
Lyssna på mig. Idelöra.
Jag är jätteduktig på kroppsspråk. Jag vet vem förrädaren är. En, i alla fall två. Vill ni säga att jag ska säga vilka? För jag tänkte så här, om vi alla röstar på samma, då åker en förrädare ut. Och då behöver ingen av oss åka hem. Och efter, jag vet att det med 100% säkerhet att det är Mikaela. Jag vet på 100% säkerhet att det är Ami.
Oj, oj, oj. Ja, det är bra musik också. Och sen mycket riktigt så röstades Ami och Mikaela ut. Och det hon tar det här på, Maria Montazami, är då kroppsspråk. Mm. Alltså det här med att utsättas för ett grupptryck. Att plötsligt bli den som blir utpekad utan att det finns någonting. Och sen går gruppen ihop. När kände du senast att du sviktade för ett grupptryck, Björn?
Ja, men jag har ju börjat märka att jag har allt större byxor på mig. Alltså inte i mediumfodning utan att de är bredare byxorna.
Ja.
Och det har jag också börjat märka att många andra omkring mig har. Alltså större byxor.
Ja.
Så jag får ju anta helt enkelt att det är en form av... Det är inte ett så uttalat grupptryck, men det är ändå ett grupptryck, de här stora byxorna. Det måste ju ändå vara.
Ja.
Så det är väl mina stora byxor. Jag har flera stycken nu. De är bara större och större byxor.
Tills dess att det vänder igen. Det här med grupptryck fick ju oss att fundera lite på redaktionen och därför så ringde vi någon som verkligen kan det här. Välkommen till talkshow, Mikael Klintman.
Hallå, hallå. Tack.
Mikael, du får vara med. Ja, men jättekul. Du är professor i sociologi vid Lunds universitet och du har länge forskat och skrivit om grupptryck. Inom psykologin och sociologin, hur väl studerat är grupptryck?
Jag skulle säga att det är väldigt, eller relativt välstuderat faktiskt. Och det fick ju sitt stora första uppsving efter andra världskriget när det var så många som undrade hur kan det vara att till synes normala människor kunde låna sig till att begå de hemskheter, gå in i grupper och begå de förfärligheter som de aldrig skulle gjort om de var ensamma. Och sen har du fortsatt på olika håll, både i labb och att man har studerat verkliga livet dynamik där det mycket grupptryck finns.
Och skulle du säga att man har sedan dess kommit mycket längre i att förstå vad vi står inför mekanismer när det gäller grupptryck?
Ja, jag tycker det. Och man är väl inte så förvånad längre. Och för att man börjar förstå de psykologiska mekanismerna att viktigast för oss människor är att alltså för i våra känslor att inte bli lämnade ensamma. Alltså en rädsla för att bli uteslutna. Och vi kan ju också se varför det är så, varför vi är så rädda för det. Och det är vi för att våra jägarsamlare, förmödrar och förfäder, om de liksom hela tiden provocerade sin egen grupp och riskerade att bli uteslutna, ja då löpte de mycket, mycket högre risk att dö en onaturlig död. Så att vi alla har någon sorts mätare och sociometer där vi passar oss för att bli utstötta. Så jag har ju tänkt på det i dagliga livet. Eller ja, ta själva. Nästa gång en grupp affärsbekanta börjar citera Monty Python till exempel och skrattar och skrattar och vi ler forcerat men aldrig riktigt vågar säga det sanna. Ja, men fast Monty Python är ju inte särskilt roliga. Då bör vi känna vårt släktskap med våra jägarsamlare, mödrar och fäder som genom att vara lite socialt smidiga svalde och log forcerat för att slippa bli utstötta.
Så om man står emot grupptryck, då hamnar man ju per definition utanför gemenskapen. Samtidigt så har vi ju liksom en idé om att orka stå emot grupptryck är någonting positivt.
Ja, och jag skulle säga att grupptryck är både det bästa mänskligheten har och det sämsta mänskligheten har. Så att det gäller väl att stå utanför grupptrycket i rätt sammanhang. Och ta till exempel, jag menar, tack och lov att det finns grupptryck som gör att människor gör välgörenhets- och volontärarbete. Man kanske själv är en latmask, vill glo på tv och sitta i soffan. Men de omkring, kollegor eller andra, säger ja, men vi ska väl ses nu och hjälpa till här, vad det nu kan vara eller så. Då är det ju också ett grupptryck. Och också hälsoinitiativ. Arbetskamrater som bestämmer sig för att cykla till jobbet eller äta mer hälsosamt och så. Allt det är ju en sorts grupptryck också.
Men kan inte grupptryck också vara nästan ibland bli en ursäkt om man just tänker till exempel på nazismen, andra världskriget? För det var väl inte så att det var för pinsamt att inte vara nazist som tyska inte blev nazister, utan det finns väl djupare dynamiker här. Kan det helt enkelt också användas som en ursäkt ibland?
Ja, det gör det ju helt klart, så att vi bör ju verkligen försöka och ständigt ifrågasätta så att vi inte per automatik hamnar i liksom att göra som gruppen gör. Så att det måste vi verkligen göra. Men vi ska också vara medvetna om att det innebär ju en väldig risk att ifrågasätta gruppen. Så det är rätt spännande. Jag tänker lite som på, om vi ska bli lite romantiska, tänka på svalorna på hösten som flyger i sina vackra flockar och plötsligt ser man en svala som viker av och går en annan riktning. Och då blir det en sorts vakuum där, en liten, liten stund. Mm. Men i vissa sammanhang så följer resten med. Och jag kan jämföra det med till exempel visselblåsare. Vi är ju, de flesta av oss är ju fegisar, men tack och lov finns det ju de som vågar säga ifrån, vågar svära i kyrkan, på arbetsplatsen eller vad det är. Och de får ju ta väldigt mycket skräp, alltså visselblåsare. Det är ju därför det finns så mycket lagar kring det. Så. Men i de fall då visselblåsaren får rätt och det faktiskt blir bättre på arbetsplatsen eller så, då blir ju de väldiga hjältinnor och hjältar. Så att det finns en stor social vinst om man vågar och pallar att gå en annan väg.
Mm, men inte varje gång. Man tänker, det här du talar om, den där lilla svalan som väljer sin egen väg eller den där visselblåsaren. Det är ju på något vis, alltså, kan grupptryck uppstå utan en stark ledare? Vi lyssnade på Maria Montazami här som är väldigt övertygad och som då förmår gruppen att gå åt ett visst håll. Kan ett grupptryck uppstå ändå?
Ja, det kan det, spontant. Om en grupp människor, om alla direkt uppfattar ett hot, det kan vara från en... Ofta det är ju lättast att tänka på krig och räder och sånt. Men om alla ser ett direkt hot som kommer mot dem, då behövs det liksom inte alltid en karismatisk ledare som bygger upp en tillit och så. För att ofta hinner man ju inte med det. Och det hann inte våra förmödrar och förfäder med heller. Utan de var tvungna att väldigt snabbt gruppera och skydda sig. Och där var det inte alltid en stark ledare, utan det varierade vem som ledde. Så att vi har utvecklats att vara rätt så flexibla där.
Och i det här klippet till exempel, är Maria Montazami en stark ledare i det här fallet? Eller är hon kanske snarare en del av den här gruppdynamiken du beskriver?
Ja, men hon är väl hon tar chansen att bli en stark ledare. Och hon gör ju också det som en stark ledare gör, att liksom hela settingen blir som ett nollsummespel. Det är det också. Alltså det stora grupptrycket och så äger ju mest rum när alla känner att ja, men antingen är folk med oss eller emot oss, och det är vinna eller försvinna, det här liksom binära dubbla så. Och så hon chansar ju här, och det där att hon säger att hon är 100% säker, det är också väldigt signifikativt för det här med grupptryck och så.
Mikael, du är ju forskare och akademiker. Man upplever att inom ditt gebit så måste du också utsättas för grupptryck. Alla går åt samma håll. Det är väldigt svårt att stå själv. Känner du någonting av grupptryck i ditt yrke?
Ja, det gör jag hela tiden. Och på alla nivåer. Men det tydligaste som forskare är ju att när vi forskar måste vi söka forskningsmedel, och då måste vi skriva en ansökan där vi berättar vad vi ska göra. Men då känner man ju hela tiden att man måste vara lyhörd för vad de som finansierar, vad de vill se och vilka buzzwords man ska använda. Och nästan vara lite på sätt och vis inställsam där. Och så är det hela tiden.
Risken med hela tiden balansen mellan att vara en del av gemenskapen som vi alla då vill och som ligger i våra gener, men också vikten av att då och då våga stå upp för sig själv och fatta ett eget beslut. I vår digitala värld, avslutningsvis Mikael, har det blivit lättare eller svårare att se grupptryck nu när vi omges av sociala medier och vi inte längre behöver se varandra i ögonen för att liksom skapa opinion? Skulle du säga att vi är i ett farligare läge nu?
Det är vi väl på sätt och vis. För än så länge, jag vet inte om det är den digitala världens natur eller om det bara är som det är nu. Men att en fördel online är att man kan hitta gemenskaper online. Så att man behöver inte utsättas för grupptryck hela tiden. Man kan ju byta grupper. Och det är ju faktiskt det som är min allmänna rekommendation för digitala livet och verkliga livet. Att vi försöker ingå i flera olika grupper med olika identiteter, alltså i olika sociala sammanhang, så att vi inte helt blir i händerna på en grupp, om man ska säga det hårt, utan man kan röra sig. Men sen, nackdelen online är ju att man puttas ofta till att säga, ja, men är du för eller emot? Är du Tror du på vaccination eller inte? Tror du på klimatförändringar eller inte? Eller så? Och många av oss självcensurerar oss med själv, även jag. Att ibland vill man gå in och börja, ja men är det inte lite både och? Eller å ena sidan och andra sidan. Men det vet man att ja, men det funkar inte på nätet. Det blir bara konstigt och det blir missuppfattningar. Så det får man ta ansikte mot ansikte med...
Och då gäller det att man har en grupp som säger att Monty Python inte är så kul att hoppa till. Stort, stort tack Mikael Klintman för att du kom till Talkshow och pratade om grupptryck. Björn, nubbe till sillen på midsommar för att komplett byta ämne. Är det lika viktigt som små grodorna?
Ja, för de som vill ha en nubbe, självklart.
Ja, men nu frågar jag dig.
Om det är lika självklart för mig. Alltså jag är väldigt dålig på att fira midsommar överhuvudtaget. Det är en av mina svagaste traditioner.
Men sommar då? Grilla? Gör du det? Grill. Sitter och grillar lite?
Brassa lite. Ja, alltså, brassa lite korv. Ibland. Jag bor ju i Gamla stan och det är lite brandfarligt att grilla där på taken där. Så jag undviker generellt att grilla.
Ja, jag är far förstås ut efter att det är sommar, det är midsommar. Det ska drickas lite alkohol. Kanske lite rödvin när man står och grillar. Kanske ta en nubbe till sillen till midsommar. Och nu är dessa favoritdrycker hotade. Unionen varslar om strejk på Systembolaget och något som kommer märkas snabbt på butikshyllorna, säger fackförbundet. Om inte Unionen och Svensk Handel kommit fram till ett nytt avtal så kommer strejken att träda i kraft den 10 juni. Nu har medlingsinstitut gått in för att hjälpa parterna och ro förhandlingarna i hamn. Och jag tänker att tajmingen inför denna förhandling, inför den stundande försommaren, studenterna, jag menar, det är väldigt... det känns klokt, eller?
Ja, det kan man väl. Det känns nästan genomtänkt på något vis.
Det var väl för någon månad sedan snack om att SVT skulle ta ut journalister i strejk och det var precis före Mello-finalen. Ja. Men det gäller ju, det här med att ta ut sina medlemmar i strejk precis när det kan skapa allra mest opinion är ju en ädel konst. Mm. Tankarna går förstås till franska bönder som brukar vara bra på att parkera sina traktorer på motorvägarna på fredagarnas eftermiddagar för att åstadkomma absolut värst kaos. Har du några exempel, Björn? Har du några råd att komma med?
Ja, pyrotekniker kan ju tänka på dagen innan julafton och börja ta höjd där för sina arbetsvillkor. Strax innan nyårsafton är väl en klok idé till exempel. Och jag tänker att redan direkt efter det så kan ju mjölkbönderna också demonstrera eftersom semmelätandet drar igång redan i januari. Ja. Om grädden tar slut, då får vi ju en nationell kris. Så där har man ju goda möjligheter, även om jag vet inte hur fackligt anslutna mjölkbönderna är. Men vore de, då hade jag demonstrerat där och då.
Det låter som kloka råd till dessa yrkesgrupper. Vi går vidare och alltså jag tänker att vi ska prata lite om insekter. Jag har ingen stark relation till insekter. Jag tycker att spindlar, särskilt stora och köttiga spindlar, är lite besvärliga. Förra sommaren var i Stockholms skärgård en otrolig spindelsommar. Har man en vit fasad på huset så såg den ut som en förklädd dalmatiner innan sommaren var över. De är ju stökiga spindlar. Samtidigt var man en fågel. Så var det ju en dignande kvällsbuffé uppdukad varenda kväll, så att det beror ju lite på perspektiv. Björn, vilken är din bästa insektshistoria?
Ja, alltså jag har ju inte... Jo, men en av min favoritinsektshistoria är ju då Den mycket hungriga larven av Eric Carle. Om man får omtolka din fråga, den läser jag nästan varje kväll. Det handlar om en väldigt hungrig larv som ju... Ja, han börjar leta mat, första dagen äter han ett äpple, sen äter han två jordgubbar och så vidare och så vidare. Och till slut blir han så hungrig så att man äter prickig korv och ostar och paj. Och, ja, men det slutar ju förstås med att han blir en puppa. Och vet du vad som händer sen dagen efter, Jonas?
Ingen aning. Nej.
Det blir en fjäril som flyger iväg.
Otroligt, ja. Ja, men det chockar ju en.
Vilken historia. Ja.
Och jag känner också att ställa frågor till småbarnsföräldrar, man får den här typen av svar helt enkelt.
Ja, visst.
Generellt så är det väl ändå gulligare med en fluffig panda än en tordivel. Eller en panter kan väl anses vara vackrare än en dagmask. Någon som däremot har en avvikande uppfattning om det här, det är ju vår nästa gäst, tror jag. Välkommen till Talkshow, Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens Ark för utrotningshotade amfibier, reptiler och insekter.
Wow, tack så mycket.
Jimmy, det råder bråda tider på Nordens Ark just nu, eller hur? Mm. Berätta.
Alltså, nu den här tiden på året så är det ju väldigt mycket aktivitet hos oss.
Ja, det är inte minst när det gäller fetörtsblåvingarna, va?
Oh, wow, här har någon läst på. Korrekt.
Varför just fetörtsblåvingarna?
Jag ville bara säga fetörtsblåvingar i radio.
Fetörtsblåvingar, just det. Ja. Det är ju en av 20-talet olika blåvingar som vi har i landet. Mm-hmm. Och är en 3 centimeter stor, som namnet antyder då, blåvingad fjäril. Mm. Mm. Och den är väldigt utrotningshotad. Så den jobbar ju vi då med tillsammans med andra organisationer också. För att den inte ska försvinna helt enkelt.
Ja, så ni föder upp dem helt enkelt?
Ja, det gör vi. Sen så huvuduppgiften här nu då är inte bara uppfödningen för utsättning, utan det är ju mer habitatrestaurering för just den arten.
Mm. Okej, okay. Vi tar det i ordning. Alltså först så vill jag veta hur man föder upp en sån här blåvinge. Om det finns massa olika sorters blåvingar, man är säker på att det är just rätt blåvinge man föder upp.
Ja, det måste man ju veta.
Ja.
De skiljer sig åt, även fast vissa kan vara väldigt lika varandra.
Okay.
I alla utrotningshotade, eller är det några av blåvingarna?
Nej, några av blåvingarna är utrotningshotade, okay. Och till och med väldigt utrotningshotade. Mm. Vi har till och med en kronärtsblåvinge som antas vara utdöd i Sverige tyvärr. Så hotad kan man också vara. Mm. Och dit vill vi ju inte att fetersblåvingen ska komma.
Nej, nej.
Men den behöver ju en väldigt särskild värdväxt för sin larv.
Okay.
Larver, precis som du sa, då, äter ju väldigt mycket och är ofta och visst, alltid hungriga.
Så hungriga?
Alltid hungriga. Ja. Och den här blåvingen har då en särskild växt som heter kärleksört. Så larven måste ha det.
Uh-huh.
Så fjärilarna lägger sina ägg på växten. Och de kläcker till små larver och larverna mumsar i sig utan den här växten då. Och växer dag för dag, ja. Precis som boken.
Exakt.
Och när de då är stora nog så lämnar de växten och hittar ett skyddat ställe där de spinner in sig och gör sig till puppa.
Ja.
Och sen ett par veckor efter det så kläcks det ut en ny fin blåvinge.
Det här kan
kortfattat.
Och när ni då föder upp den, då har ni kärleksorter hos er?
Ja, absolut.
Ja. Och hur stor omfattning är det här, bara för att få en bild av det? Har ni en kärleksort eller har ni...
Nej, då har vi ju ett helt gäng med kruksatta kärleksorter då.
Ja.
Det är en ganska vanlig växt egentligen.
Mm.
Men anledningen till varför arten minskar i landet är ju för att ställena där den lever växer igen.
Mm.
Och det gillar varken kärleksort eller blåvingen då.
Men och sen så när de då, när placerar ni ut den då i det vilda så att säga?
Ja, det går ju att göra både som larv och sen har vi även gjort försök att sätta ut dem som puppor.
Ja.
Alltså att pupporna flyttas och sätts ut i en korg och sen får de då kläcka ut på den lokalen som man vill att de ska då trivas på eller hoppas trivas på. Ja.
Men det som du säger då, det är ju grunden då inte... egentligen så att man kan lösa det här genom att plantera ut nya arter eller liksom plantera ut nya individer,
ja.
Utan egentligen så är det ju då habitatet som måste räddas, är det väl, så måste det väl vara?
Ja, absolut, det är ju nästan det viktigaste. Alltså det är ju ingen idé att göra det vi gör om det inte finns rätt naturmiljö.
För då får ni bara fylla på hela tiden.
Ja, eller det ingenting tar sig ju.
Nej.
Så ja, det är ju det. Det är ju det absolut viktigaste.
Jimmy, jag har en annan fråga. Mm. Gäller det här att habitatet är viktigast? Gäller det även trumgräshoppan?
Ja, klart att det gör.
Ja, ja. Ja,
klart det gör. Shit vad du kan då.
Ja, ja.
Trumgräshoppan är också superhotad såklart.
Okej.
Okay. De flesta har ju aldrig sett en trumgräshoppa. Även fast det är en väldigt stor, upp till 4 centimeter kan honorna bli.
Oj.
Alltså att man reagerar ju givetvis om man skulle stöta på en.
Mm.
Hanarna är ju...
Förlåt bara. Hur reagerar man? Hur reagerar man, tänker du?
Med fascination.
Ja, okej. Okay.
Såklart.
Ja, all right.
Gapar så.
Ja. Så hanen är ju mindre än honan och de är ju bruna till färgen. Men när hanen sprätter iväg och flyger så har den då starkt röda vingar och det blir ett smattrande lät och sådär av trumgräshoppar.
Oj, fanns de mycket förr i tiden så att det var en del av Sverige en gång i tiden?
Ja, absolut. När vi hade mer betande djur som trampade och höll torrängar öppna och sådär, då var trumgräshoppan mycket vanligare än vad den är idag, tyvärr.
Och när man säger då att trumgräshoppan är hotad, hur många trumgräshoppor har vi egentligen i Sverige?
Oj, vilken svår fråga.
Ja.
Alltså, den finns väl på ett 50-tal lokaler då. Det är ju också svårt att sätta i relation, men säg att den fanns i kanske större delen av mellersta och södra Sverige då, för ett par hundra år sedan. Och det gör den ju absolut inte idag då.
Om man ser en ganska stor gräshoppa med röda vingar, alltså en trumgräshoppa.
Ja.
Vad gör man då?
Springer.
Alltså, så stora björn vet jag inte. Men jag tänker att man ska försöka, att man, om man vill liksom bidra till att den här ska överleva.
Om man vill gynna den. Ja, om man har mark så ska man ju definitivt beta den marken ganska hårt, skulle jag säga. Med
man ska beta? Ja, okay. Ja, det är
sätta
det.
Ut djur.
Ja,
alltså med får eller kor som trampar och håller marken öppen och som kanske till och med sparkar upp sandiga ytor. Det vill de ha då.
just den gräshoppan. Men då är gräshoppan också ett form av kulturdjur i sig själv då, eftersom det har inte alltid varit betmark i Sverige heller.
Nej, men absolut. Det är ju alltså det är väldigt många insekter och arter som har gynnats av det här alltså kulturlandskapet då, historiskt, som vi nu också blir av med.
Får vi några nya insekter som är roliga att få hit då?
Ja, alltså med klimatförändringar så ja, så blir ju, det blir varmare här och mer gynnsamt för vissa arter. Så en del arter som vi redan har, de flyttar ju norröver, de som kan. Men på sikt ja, så blir det vanligare med att det faktiskt flyger in fjärilar i landet då, eller andra insekter som vi normalt inte ser. Då.
Nej. Jimmy, om man nu väljer i sitt liv att bli djurvårdare,
ja,
som du har gjort, och så väljer man bort pantrar och rävar och örnar, för att istället ägna sig åt insekter. Var det något som hände när du var liten? Eller var, alltså var...
Nej, alltså jag personligen så är jag ju intresserad av alla djur.
Ja.
Sen råkade jag ha en liten, brukar säga en liten fallenhet för just insekter kanske.
Ja.
Jag förstod vad de behövde och hur man får dem att trivas så att de då förökar sig i fångenskap. Sådär. Och en del av de arterna som jag och mina kollegor jobbar med har ju inte någon annan jobbat med förr.
Nej.
Så det är väl pionjärt. Vi kan ju liksom inte läsa oss till det då. Så då måste man liksom förstå dem.
Ja, förstår. Och det är, så du känner helt enkelt att det låter nästan som en slags kallelse alltså.
Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag och mina kollegor och även min fru jobbar ju med samma sak då, på samma organisation. Och vi har ju vikt våra liv åt det här så att säga. Så att... Ja. Det är väldigt kall.
Då låter det som att du tar med dig jobbet hem då, både du och din fru jobbar med. Ni tar er portfölj och där kanske det ligger någonting som ni även föder upp hemma.
En puppa hemma.
Ja, inga puppor hemma så, men vi har väl ganska mycket egna djur så.
Ja.
Såklart.
Ja. Det förstår man. Det känns som att ni har det.
Ja. Såklart.
Ytterligare en insekt som ni ägnar mycket kärlek just nu är den bredbandade ekbarkbocken.
Ja.
Ja. Varför är den värd all uppmärksamhet?
Ja, den är inte värd all uppmärksamhet. Nej, men lite uppmärksamhet, det är klart att den är värd. Nu sitter vi ju här i Stockholm och det är konstigt nog, ingen av er kanske har sett den.
Inte som jag vet, men fullt möjligt.
Jag känner också att det är svårt att svara på den frågan.
Ja, just det. Men säg för 10 år sedan då, så fanns ju bredbandade ekbarkbock faktiskt bara kvar i Stockholms stad.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så söder om oss här och norrut så ligger ju både norra och södra Djurgården.
Mm.
Och i de stora ekarna, det var enda stället där bredbandade ekbarkbock faktiskt fanns då.
Okej.
För att vi har blivit av med jättemycket ekmiljöer i Sverige tyvärr.
Ja.
Och djurgårdarna har ju hållits öppna och fina och solbelysta med hjälp av motorsågar och gräsklippare och betande djur och sådär.
Ja.
Så därför finns de kvar där.
Och idén är att de ska spridas till ett större område på fler ställen i Sverige.
Absolut.
Ja.
Alltså de fanns ju i ett 10-tal olika län tidigare.
Ja.
Så nu har den ju faktiskt själv spridit sig. I Stockholms stad finns det ju otroligt mycket fin gammal ek om man ser sig omkring.
Ja.
Så de finns ju på mer platser idag. Men vi har ju fått upp dem och släppt ut dem i två olika nya län. Och så i Uppsala län, norr om här, och Kalmar län då. Så där finns det nya populationer.
Och när ni föder upp dem, bara kort igen, jag är fascinerad över själva uppfödande fasen av de här. Alltså, hur går det till?
Kortfattat. Alltså, vi håller ju dem i stora utomhusburar.
Aha.
Med fint maskinät.
Okay.
Och de måste ha nydöd ekved. Så då fyller vi en sån bur med massa gammal grov ek.
Ja.
Stoppar vi in lite skalbaggar där och så får de lägga sina ägg på den.
Ja.
Och sen 2 år senare så kläcker ut en massa skalbaggar som vi då kan släppa ut på olika ställen där det passar sig.
Alltså bara begreppet nydöd ek har jag aldrig stött på, tror jag.
Om du sågar av en gren och lämnar den i 10 minuter så är den nydöd.
Ja, jo, men man förstår ju principen av att man är nydöd ek. Men jag har ändå sällan använt begreppet. Björn sitter här och himlar med ögonen. Du säger det här varje dag.
Jag tycker det snackas mycket om ekar nu för tiden. Hur länge de lever. De har 300 år först. De lever, sen dör de långsamt. Så jag tycker det känner väl alla till hur ekarna och deras ekosystem är.
Ja. Alltså det äldsta trädet som vi har i Sverige är ju nästan 10 000 år gammalt och det är en ek.
Ja, alltså vi ska faktiskt prata mer om nationalstadsparken nästa vecka. Jimmy, avslutningsvis, för en vecka sedan så korades årets insekt av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det blev, citat, den missförstådda tvestjärten. Mm. Nu när du ändå här en kommentar.
Nej, jag vet inte. Den är ju inte mer missförstådd än någonting annat.
den har väl lite inte. Dåligt ryktet tvestjärten?
Nej, jag fattar nog stjärt med namnet, tror jag, men annars är den...
Det här med, så simpelt. Tack så hemskt mycket, Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens Ark, för att du kom till talkshow och äntligen pratade bredbandade ekbarkbock.
Ja, tack ska ni ha.
Tack.
Björn, en typisk radioövergång. Vad händer när vi dör?
Jag tror att man kommer till Höstland.
Hur så?
Höstland.
Det här någon annan bok som du läser på kvällarna?
Det var när jag var 4 år som jag kom på Höstland. Det är alltså då, det är som en helt vanlig, faktiskt ekskog.
Ja.
Men, och det är höst. Och så är allting upp och ner. Det är bara så här det är när man dör. Jag kan inte svara mer på frågan, det är du som frågar.
Verkligen. Men det här låter ju som en barnslig och väldigt fin bild.
Höstland. Ja, exakt.
Men är det på riktigt någonting som du som följer med dig? Om man ska vara lite allvarlig ändå. Det här är ju ett svårt ämne förstås.
Det är en trevlig känsla jag har. Mm. Att det kan vara så. Ja. Men nej, annars så har jag väl olika, lite mer så zenbuddhistiska idéer om att man är, det egentligen handlar mer kanske om att inte egot finns kvar, men vissa energier och ekon i alltet lever vidare. Och idén om ens att vi är ett ego kanske egentligen bara är en kortsiktig illusion. Sådana tankar, men det tycker jag inte alls lika bra radiosnack alltså.
Ja, säg inte det. Alltså, jag tror att vi är på väg in i den typen av radiosnack.
Ja, vi får se här.
Tack. Faktiskt ändå. Vi har ju kommit till vår lilla miniserie om döden, den sista avsnittet. Imorgon är Kristi himmelfärd och då har vi gjort vårt, känner vi. Och idag tänkte vi tala om livet efter döden. Välkomna till talkshow, Nanna Olasdotter Hallberg, nyligen debuterande författare, dramatiker och radiopratare.
Tack.
Och David Turfjell, professor i religionsvetenskap som obesvärad rör sig mellan högt och lågt. I fredags hördes du i Studio 1 och nu är du här.
Tack.
Är Studio 1 lågt?
Ja, vilken är högt, vilken är lågt.
Så skönt att ni ställer den frågan och gör det här till ett problem. Det här med livet efter döden. I Sverige som vimlar av kristna så är det ju här någonting att se fram emot ändå. Jag citerar, i paradisets trädgård är livet ständigt på nytt fött. Där andedräkten slår mot humlors vingslag och syrenernas smärta. Jag citerar faktiskt ur din roman.
Va? Jag har skrivit det,
wow.
Har
ni?
Ja.
Ja. Du såg faktiskt så förvånad ut, så jag kände att bäst att poängtera att det var du som hade skrivit det där. Hur ser du på livet efter döden, Anna? Är det något att se fram emot?
Ja, jag är absolut nyfiken. Men jag har väldigt svårt att föreställa mig vad som ska hända.
Mm.
Men jag har några förhoppningar.
Mm.
Alltså om man tar då paradiset eller någon form av himmelrika, då kan jag nästan bara föreställa mig det som att vara en jägarsamlare. Att man liksom tillbaka till ursprunget på något sätt.
Mm.
Så jag vet inte om det stämmer, men jag har ju hört att Bibeln egentligen handlar om att jag var Adam då, levde i paradiset som jägarsamlare. Och det var ju bara det som var det paradisiska. Och så kunskapens frukt var ju bara jordbruket som kom och sabbade allt.
En teori, vad säger du David? Vad händer när vi dör? Alltså,
paradiset är ju en trädgård.
Mm.
Så att, det är inte riktigt en jägarsamlarmiljö som skildras där i Genesis. Men man kan ju tolka det på olika sätt förstås. Vad var frågan om vad som händer när man dör?
Ja,
ja jag vet inte det. Men däremot så tror jag att en del av att dö är ju att gå ur tiden. Det är också ett fint uttryck som man har för detta.
Och då motsatsen kan man... till kungen.
Ja,
Sverige
ur tiden. Att ta Sverige ur tiden. Och det där är ju, säger ju kanske någonting om hur det här är någonting som utmanar våra grundläggande begrepp om vad det är att finnas överhuvudtaget.
Mm.
För att vi har väldigt svårt att inte tänka på någonting som i tiden. Vi kan inte sluta tänka på tid. Det är en del av hur vår hjärna funkar och hur vårt sätt att vara fungerar. Så att det är någonting väldigt annorlunda då, om man tänker sig att man ska gå ur tiden.
Mm. Och var hamnar man där?
Ja, då finns det ju... Jag har ju förstås inget svar på det, om man hamnar någonstans överhuvudtaget. Men det finns ju många olika religiösa traditioner som har tänkt på den här frågan genom mänsklighetens historia.
Vi tar en religion i taget, tänker jag. Om vi börjar med kristendomen. Idén i kristendomen är väl att själen lever vidare och döms av Gud. Och de som tror på Jesus och har levt ett rättfärdigt liv, de kommer till himlen, och annars så får man åka till helvetet.
Alltså det är ju faktiskt så att från början så var det ganska viktigt att kroppen också lever vidare. Det är ju, Jesus uppstår ju med kroppen.
Mm.
Och det är en ganska viktig del av kristendomens början att Jesus inte är ett spöke, utan han har en kropp och han uppstiger till himlen med kropp och själ och ande och alltihop. Så att det där var en viktig del i början av kristendomen, att man uppstår kroppsligen. Och det är därför man
vad innebär det? Alltså, vad gjorde man med kroppen?
Efter att man uppstod.
Nej, alltså man hade den tanken.
Ja. Ja, men alltså det är som, berättelsen i Nya Testamentet är ju att Jesus dör och han läggs i sin grav och sen så kommer han ur sin grav med sin kropp. Inte som en ande eller ett spöke utan faktiskt med sin kropp. Och det är med denna kropp som han uppstiger till himlen. Men det här måste man ju förstå, det här är ju någonting som sen tonas ner i historien eftersom att människor och liksom filosofihistorien, vi börjar tänka på ett ganska radikalt annorlunda sätt om vad som är kropp och själ. Och vi får då från medeltiden och framåt en väldigt tydlig åtskillnad mellan det som är det inre livet och det som är det kroppsliga. Och i takt med att den där distinktionen mellan kropp och själ blir en väldigt viktig del av vår kultur så släpper man lite den där idén om kroppslig uppståndelse.
Så att själen kan uppstå. Och då, himlen beskrivs ju inte väldigt tydligt. I Uppenbarelseboken i Bibeln så står det om en stad med gator av guld. Det talas om ljus, ofta närheten till Gud som lockar. Hade kristendomen, David, blivit så populär om man inte hade kunnat lova ett paradis?
Jag tror att det var en väldigt stark sån här del av dess popularitet i början i kvallet. Man faktiskt lovade att dödens liksom det här hjulet av död och kanske återfödelse, att vi är fast i världen, att man faktiskt hade hittat ett sätt ur det. Men det finns också en annan passage i Nya Testamentet som där Jesus får frågan, det är någon, de försöker sätta honom på plats då, utifrån Moselag som säger att en bror ska gifta sig med sin brors änka om hon blir en änka, eller med brors fru om hon blir en änka. Då ska den andra brodern då ta hand om änkan. Och då blir frågan, vem ska vara gift med henne om det nu finns att man kommer till himlen? Och då svarar Jesus någonting till mig, men det här är, ni förstår inte det på ett helt annat sätt. Det är inte som den här världen. Så det finns också texter som indikerar att det skulle vara någonting väldigt annorlunda. Mm. Paulus har ju en känd vers där han säger att nu ser vi i en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Som att det är den här världen som är förvirrad och märklig och vi ska liksom uppnå någon sorts klarhet.
Nanna, i din roman Syndernas förlåtelse så dyker Christian Tyranns älskarinna upp i Gamla stan i rollen som ondskan, får man väl säga. Och då tänker man, vad är då viktigast med det här efter döden, piskan eller moroten? Är det löftet om ett paradis eller hotet om ett helvete, tror du?
Ja, vilken bra fråga. Jag pratade med min taxichaufför på vägen hit. Och han berättade att i en kurdistad som han kommer ifrån så var det en kvinna som hade återuppstått. Hon hade dött, blivit begraven och så hade hon brännsår över hela kroppen. Och hon var så här, hörni, jag har varit i helvetet. Det är sant, jag har varit i helvetet. Och sen så kom hon till sjukhuset och så dog hon bara 10 dagar efter. Och då kändes det ju inte kul. Alltså tycker jag, då blev jag verkligen osugen på att hamna i helvetet. Att jag var så okej, hur gör man för att undvika det? Bara liksom en evig brännsår typ.
Man tror väl inom kristendomen, tänker jag, att eftersom det finns ganska många skildringar av just helvetet och lite färre av paradiset, så kanske helvetet ändå var väldigt viktigt. Om vi går vidare till islam, så här möter ju då ängeln Azrael min själ och för mig till två änglar, munkar och nakir, som frågar ut mig. Men på domens dag så är det ju ändå Allah, alltså Gud, som skickar mig uppåt eller neråt. Men islam är tydligare. Här finns det fler nivåer i paradiset. Här finns det trädgårdar med rinnande floder och silke och väldoftande drycker. Och det här med 40 oskulder, David. Det
72.
72. Ja. Ja, är det på riktigt, ja?
Då är det ju så här att de här traditionerna har ju den egenheten och styrkan, kan man väl säga, att de låter sig läsas på väldigt många olika sätt. Och det är det som gör att det här blir överlevnadskraftiga traditioner. Mm. De här texterna och berättelserna, de har tolkats liksom i Centralafrika på 800-talet och i New York på 2000-talet. Och de kan fungera som någon sorts tröst och vägledning och riktning i livet i båda de typen av miljöer. Alltså de är flexibla i sin tolkning. Mm. Och då finns det muslimer som tänker sig att det här är en bokstavlig ordagrann beskrivning av vad som ska hända efter döden. När man verkligen tror att det är så här. Och frukterna ska jubla och ropa Guds namn, som det finns en beskrivning. Och blommorna ska ropa Guds namn. Och det ska vara 72 jungfrur och man ska vara där i de här liksom grönskande oaser. Men så finns det andra som säger att det här är det sättet som man i en ökenmiljö på 1600-talet beskrev det optimala tillståndet. I Sverige här på liksom, eller Norden under Asatron, så var det ju idén att man ska samla sin stor sal och äta fläsk och slåss. Och det med varm eld, och det var fantastiskt. Det var liksom det bästa man kunde tänka sig. Då beskrev man livet det efter döden så.
Nanna, finns det några löften som du tror skulle få en verklig betydelse för att locka tillbaka folk till den svenska kyrkan? Alltså, vad kan man lova om paradiset? Vi är ju lite dåliga på det i kristendomen ändå.
Ja, jag tycker paradiset verkar så flummigt. Alltså, ja. Det här låter ju väldigt tydligt.
Exakt.
Men det man läser tycker jag är ganska oklara beskrivningar vad det skulle vara.
Mm.
Men natur är väl något som de flesta skulle uppskatta. Vacker naturmiljö.
Mm.
Men alltså, frågan är ju, vad är ett liv? Alltså, tänker att det är roliga historier, man, liksom så här, men det är också allvar. Mm. Det är också människor som faktiskt dör, alltså, och som ser sina anhöriga dö. Och det här är ju någonting som händer hela tiden. Och då ställs man inför dödens ofattbara fasa och mysterium. Och inför det så måste man fråga sig, vad är en människa? Vad var det här som fanns? Och då är det många människor genom historien som upplevt att det var någonting mer än bara summan av sina fysiska komponenter. Och det där måste på något sätt finnas kvar. Och så har man försökt skapa tankar och idéer och berättelser för att gestalta den.
Mm. Och då behöver vi en ny sån berättelse idag. Alltså, har vi liksom ingen kanske som passar oss? Vi kanske borde sätta oss ner med lite post-it-lappar och brainstorma.
Lite mer så att det är hur mycket McDonald's som helst.
Eller finns det wifi? Va?
Nej, men alltså, men om man är på Davids spår där med liksom allvaret, så det är klart att saknaden måste man ju hantera på något sätt och försöka föreställa sig hur man ska kunna hantera. Om vi tittar på judendomen och hinduismen och buddhismen, så är de ju sämre på livet efter detta. Det handlar ju om någonting annat. Hinduismen och buddhismen håller oss i schack genom löftet att vi återföds på olika sätt och i mer eller mindre bra form. Och judendomen är ju jättedålig helt enkelt på löften om paradis och så. Nanna, vad säger du? Finns det en dragningskraft i tanken på återfödelse?
Ja, jag har absolut haft det. Mm. Alltså, jag har en mamma som tror väldigt starkt på det. Och det är något väldigt tryggt, för att man vet ju ungefär... Det är ju lättare för mig i alla fall att föreställa sig än att föreställa sig ett paradis. För leva har man ju gjort en gång. Och då kan man ju tänka sig att hur det skulle vara att leva... till.
Men jag tycker det är spännande, för det är ju i alla de här reinkarnationstraditionerna så är det ju ett straff att man återföds. Men som västerlänning så tycker man då att det är en trygghet att man får komma tillbaka igen. Tycker det
är... Och då är man ju heller inte redo för att utslocknas.
Nej,
uppenbarligen då är man inte där än för att uppnå nirvana.
Så många alternativ att tänka på livet efter döden. Stort, stort tack för att ni kom hit, David Thurfjell och Nanna Olofsdotter Hallberg.
Tack.
Vi går vidare i programmet med Kulturnytt från Ylva Nilsson och Göteborg, eller hur?
Det gör vi, och jag kan berätta först att det blir en sammanslagning av Moderna Museet, Arktis och Statens konstråd. Det beslutade regeringen idag trots kritik från flera remissinstanser.
Vi tycker det är konstigt att regeringen går vidare med det här förslaget, de borde lägga ner det.
Det säger Miljöpartiets Mats Berglund, ordförande i riksdagens kulturutskott. Det var i slutet av januari som den utredare regeringen tillsatt kom med förslaget att slå samman de tre myndigheterna. Med motiveringen att de har angränsande och ibland överlappande ansvarsområden och att en myndighet skulle öka effektiviteten och minska sårbarheten. Men kritiken lät inte vänta på sig. De flesta av svaren i den följande remissrundan var direkt avvisande till idén. Bland annat har det funnits farhågor för att områdena arkitektur och design skulle få mindre utrymme och anslag i en organisation som domineras av Moderna Museet.
Det är problematiskt att vi har en lite större myndighet och två mindre som ska inordnas under den här stora museimyndigheten. Och till exempel Konstrådet har ju ett helt annat uppdrag än att, så att säga, driva ett museum. Det ska ju vara konst i hela landet. Offentlig konst i hela landet, inte bara på ett museum i Stockholm.
Kulturminister Parisa Liljestrand avböjer intervju, men skriver till Kulturnytt att förändringen kommer att gynna medborgarnas möte med konst och kultur. Hon skriver också att både utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Och det tycker Henrik Orje, vikarierande direktör på Statens konstråd, är viktigt när det nu ska förbereda en sammanslagning.
Vi är måna om att verksamheten är intakt, att vi får fortsätta under vårt namn som är så inarbetat sedan 90 år tillbaka. Men såklart också i nära samarbete med Arktis och Moderna Museet, men i grunden att vi är en självständig avdelning.
Reporter här Sara Elinder. Sadie Smith, Ian McEwan och Irvin Welsh är bland de 380 författare och organisationer som i ett öppet brev kräver omedelbar vapenvila i Gaza. Skribenterna kräver en vapenvila som garanterar säkerheten för palestinier samt att den kvarvarande israeliska gisslan ska frisläppas, liksom de palestinska fångar som finns i israeliska fängelser. Skribenterna lyfter också sitt absoluta motstånd mot antisemitism och motsätter sig attacker, hat och våld mot palestinier, israeler och judar. Så musik. Ja, den danske kompositören Per Nørgaard har avlidit 92 år gammal. Det uppger familjen för Danmarks Radio. Per Nørgaard betraktades som en av Nordens största och mest inflytelserika kompositörer. Bland hans mest kända verk märks den tredje symfonin från 1976 som vi hör här, som också har tagits upp i Danmarks kulturkanon. Så om att Josefin Bornebusch kommer att regissera ett nytt projekt för strömningstjänsten Netflix. Det handlar om komedin The Storm med Gustav Skarsgård, Aliette Oppheim och Filip Berg i huvudrollerna. Filmen handlar om ett dramatiskt och komiskt 45-årsfirande på en lyxig gård i norra Sverige där gästerna isoleras i samband med en storm. Bornebusch har gjort succé bland annat som regissör för tv-serien Baby Reindeer. Och The Storm, den får premiär nästa år. Och nu, Bulliga Beats mot ljus rock och 10-årigt projekt i hamn. Här får du veckans musiktips från Kulturnytt.
Som producent, DJ och delaktig i grundandet av etiketten Metalheads var Goldie ett av de mest tongivande namnen under drum and bassens födelse i Storbritannien på 90-talet. Nu släpper Goldie hans pseudonym Rufig Crew ihop med Submotive albumet Alpha Omega, där ett av många briljanta spår är Express Your Soul och där Goldie cementerar sin position som en av de skickligaste arkitekterna av tunga trummor och bullriga basgångar.
När syrenernas sista sniff förångas i denna ovanligt kalla maj så funderar jag desperat på hur jag ska fånga sommaren. Hur ska mitt liv kunna bli som en blå reklam, till synes utan ansträngning, i motljus? Hypade bandet Sunnan verkar fundera i samma banor. I distad sång så lovar de att jag i alla fall ska få känna något. Tempot är tillräckligt avslappnat för en varm sommarkväll och chansen är rätt god för att du ska kunna pricka deras sommarturné.
Den polarprisaktuella multibegåvningen Barbara Hannigan har släppt en skiva som tog nästan 10 år att göra. Trots det så kan musikerna knappt själva förklara vad det faktiskt är de har skapat. I skivan Electric Fields så hämtas inspiration från en annan mångsysslare, Hildegard av Bingen, Helgonet från 1100-talet. Och här blandas elektroniska ljudlandskap med Hannigans hypnotiska stämma och ibland tungotalsliknande recitation.
Johanna Olofsson, Lisa Wall och Julia Sjöstedt var det som musiktipsade för Kulturnytt. Jag vet inte, något som kommer hamna på era spellistor, Jonas och Björn?
Nej, vi pratade faktiskt inledningsvis om Barbara Hannigan som ju var på Polarpriset igår och tog emot det och är ju en sensationellt märklig person. Hon är ju både dirigent och sopran och dirigerar och sjunger på samma gång helt enkelt samtidigt. Och förklarade att när man dirigerar så måste man ligga lite före takten och när man sjunger måste man ligga precis på och man måste då klara av att göra det båda samtidigt. En märklig och fantastisk person, måste jag säga.
Ja, värdig pristagare. mottagare.
Verkligen. Tack så mycket Ylva för Kulturnytt. Björn, det börjar gå mot slutet på programmet. Vi har ju, jag tänker på det här med döden och vad som händer efter döden. Det är klart att det är lätt att skämta lite om livet efter döden, men det beror ju säkert också delvis på att vi inte gärna tänker på det, och när vi tänker på det så känns det ju inte, ja, det är ju ett svårt ämne och obehagligt ämne. Klart däremot tycker jag är behovet av att att det finns en tanke på livet efter döden, eller vad känner du?
Ja, jag vet inte. Jag är inte lika stressad kanske vid min egen död som andra människor i min närhets död, skulle jag säga. Men det är ju inte nog, så det är ju viktigt nog bara det, såklart. Jag vet inte riktigt. Alltså,
nej, men det är svårt. Det, Jonas. Det är svårt. Jag tror att det verkar som att det finns miljarder av människor i världen som tycker ändå att det här är en viktig fråga.
Jo, så men för, ens egen del, menar jag. Det är en sak för... Alltså, där tänker jag att det är väl lite själviskt. Skippa det.
Sändningstekniker idag var Lo Pettersson, dagens producent Fabian Assebäck. Och avslutningsvis så kan vi väl konstatera att det är 217 dagar kvar av 2015. Björn, är det hög tid eller är det gott om tid?
Nu är det dags att köra, ska jag säga.
Och därmed så går vi över direkt till Studio 1, tror jag, och hör vad tänker ni köra i efter nyheterna?
Ja, Bilderbergmötet kanske, som ska äga rum i Stockholm, möjligen. Och jag vet, Jonas, du har varit på ett sånt, eller hur?
Har du hört det någonstans?
Ja, hur var det?
Ja, vad läste du det, Lasse?
Var det som en konklav eller som en lätt lunch i Radiohuset?
Det är väl det med Bilderbergmötet jag kommer aldrig berätta.
Jag förstår. Det ska vi prata om i alla fall. Vad mer?
Det ska vi göra. Dessutom ska vi prata om Macron, som ju besöker Sydostasien för att försöka sälja in Frankrike och Europa som en alternativ handelspartner.
Och sen från klädjätten Sheins fabriker i Kina hör vi också.
Uppsala universitet, som uppmanat regeringen att fördöma Israels agerande i Gaza och återuppta finansieringen av UNRWA, kritiseras nu av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, som anser att det inte är universitetsledningars roll att uttala sig politiskt. Rektor för SUHF, Hans Adolfsson.
Om vi skulle ta ställning så kommer det med stor säkerhet att finnas personer inom våra lärosäten som har en annan åsikt. Vi vill ju gärna att våra lärosäten ska vara så öppna och så inkluderande som möjligt. Vara en arena för uttryck av alla möjliga åsikter. Och vi har, ska jag säga, vi åtnyttjar ett väldigt högt förtroende om man tittar på forskningen som görs. Men skulle vi samtidigt gå och uttala oss i en hel del olika frågor, så tror jag att det förtroendet också skulle kunna minska.
Säger rektor Hans Adolfsson. Ukraina ska med finansiering från Tyskland kunna utveckla långdistansvapen som man kan använda även mot mål inne i Ryssland. Det framkom efter mötet mellan den tyska förbundskanslern Friedrich Merz och Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Berlin idag. I en domstol i Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg som erkänt våldtäkter och sexuella övergrepp på närmare 300 patienter till maxstraffet 20 års fängelse, rapporterar AFP. Övergreppen ska ha pågått i mer än 10 decennier. Inrikes igen, räddningstjänsten har larmats med flera resurser till en brand i en radhuslänga i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun nu under eftermiddagen, rapporterar P4 Örebro. Enligt polisen startade branden i ett kök i mittendelen av radhuslängan och det har nu spridit sig till alla 5 bostäder. Enligt uppgift så 6 personer fått evakueras. Sist Ekot.
Där är P1. Sveriges Radio.
Ja, men det här är Studio 1 om Frankrikes Macron på säljresa i Sydostasien, men det började lite konstigt.
Kaosartat möte i Doha när Petra Sörling blev omvald till ordförande av Internationella bordtennisförbundet.
Och Ukrainas president Zelensky har träffat förbundskansler Merz i hopp om långdistansvapen.
Modejätten Sheins fabrik i södra Kina får allt mindre beställningar i handelskriget mellan USA och Kina.
Och Bilderberggruppen, detta nästan mytomspunna möte i juni, är det Stockholm som står för värd, om man får tro konspiratören i alla fall.
här i Studio 1 med Lasse Johansson och Susanne Westergren i studion.
Ja, idag började ju Socialdemokraternas partikongress och det är där vi startar sändningen också. Fram till och med söndag ska man diskutera kongressens tema, ny start för Sverige.
Mötet invigdes för 2 timmar sedan med tal av Magdalena Andersson.
Vi behöver ju istället se till att samhället kliver fram. Att vi tar kontroll över utvecklingen. Öka rättvisan. Men det kräver en ny riktning. Det kräver en kraftansträngning. Men framför allt, partivänner, det kräver en ny regering.
Ja, ett av budskapen alltså från Magdalena Andersson och två av deltagarna i Göteborg är med oss nu. Det är Linn Svansbo som är vice ordförande i S-föreningen Reformisterna och sen Jan Johansson också, socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro. Välkomna bägge två.
Stort tack.
Tack så mycket.
Linn Svansbo först, vad blev du inspirerad av i talet? Om något?
Ja, men det var ju jättemycket att inspireras av. Jag tyckte att inledningen om Israel- och Palestina-konflikten var väldigt stark och väldigt viktig. Jag är glad att Magdalena var väldigt tydlig där. Sen är jag helt enig med Magdalena och alla andra mina partikamrater om att vi behöver en ny regering och en ny riktning för Sverige. Och det är vi nog peppade på allihopa, tror jag.
Jan Johansson, något du saknade?
Nej, jag tyckte att det var ett väldigt bra tal. Jag håller helt och hållet med både Magdalena Andersson och Linn här att det var ett viktigt tal. Hon fick med det mesta. Sen kommer vi att prata i 5 dagar nu, så att det blir många, många debatter och mycket samtal. Mm.
Linn Svansbo, Reformisterna, många talar om vänstersväng för Socialdemokraterna nu, värnskatt, avskaffa karensavdraget, kritik mot alla marknader i det offentliga, kommunalt veto mot företag i välfärden med mera. Tycker du att det är en vänsterkongress?
Ja, det tycker jag. Eller precis som du säger, jättemycket barkar ju ditåt i en liksom traditionell socialdemokratisk riktning. Framförallt kopplat till marknadskritiken som du är inne på, som ju vi har drivit på för sen vi grundades. Men också i den ekonomiska politiken där vi ju rör oss i den riktningen som vi stred hårt för på förra partikongressen. De förslagen ligger ju från partistyrelsen i princip nu. Vi har fått grön investeringsbank och vi har en totalförsvarsfond som ska låneinvesteras. Vi vill gå lite längre. Vi diskuterar förmögenhetsskatt, vi diskuterar kapitalskatt. Nog är det en vänstersväng och den är jag mycket stolt över.
Mm. Hur långt räcker det för er inom Reformisterna?
Ja, det får vi väl se när klubban slår i bordet här under alla olika områden. Men nu är vi ju här som liksom representanter för olika distrikt och delegationer. Jag är här för Stockholms stads räkning. Vi har gott om progressiva medlemmar utspridda i hela Sverige. Jag tror att vi kommer jättelångt på välfärdsområdet. Jag tror att vi kommer en bra bit på ekonomin och en bra bit på klimatet. Och det är våra prioriterade frågor, så det känns mycket lovande.
Jan Johansson, kommunalråd i Örebro. Ser du också en vänstersväng eller har du ett annat perspektiv?
Men allt beror ju på hur man utgår ifrån. Vi har en högerregering som driver en väldigt aggressiv högerpolitik. Och just temat för kongressen är en ny riktning för Sverige. Och det är ju det vi behöver. Vi behöver ha en politik som gör att Socialdemokraterna kan vinna val, återta regeringsmakten och sen driva förändring för det vi behöver. Vi har en okontrollerad gängkriminalitet i Sverige just nu. Vi har klyftor som ökar och vi har en välfärd där resurserna dräneras.
Okej, samtidigt
då behöver vi ha en ny riktning.
Samtidigt har ju du sagt att du vill ha en Magda-regering som kompromissar med högern. Blir då inte ett vänstersväng ett hinder för det?
Jag vill ha en stark socialdemokratisk ledd regering. Sen är det ju realistiskt att förvänta sig att vi socialdemokrater kommer att behöva bilda regering ihop med andra partier. Sen om det blir en socialdemokratisk regering med stöd av andra partier, det så det överlåter jag åt Magdalena Andersson att hantera. Men att vi ska få 50% är väl inte jättesannolikt. Och det är klart att då behöver man kompromissa. Det behöver vi göra oavsett om vi går åt borgerliga partier eller åt Vänsterpartiet.
Om vi tar några tydliga frågor. Skattehöjningar först. Värnskatten. Lite oklart vem som ska betala. 60 000 i månaden har nämnts.
Linn Svansbo, är det en lagom gräns tycker du?
Alltså jag vet inte, de förslagen som vi har på bordet nu har ju inte specificerat just värnskatten, utan vi har ju förslag om en skattereform som ska göra en översyn och ta sikte på lågt beskattade kapitalinkomster och stora förmögenheter. Och exakt hur den skatteöversynen sen landar, det lämnar ju vi också till en partistyrelse att liksom förvalta. Men det är ju väldigt, väldigt tydligt att vi vill ta riktning på de extremt kapitalstarka grupperna som har blivit ännu starkare i 1, 2, nästan 3 decennier nu. Men just värnskatten är ju ingenting som Stockholm har på bordet, utan vi pratar om en skatteöversyn och tar sikte på de riktigt rika.
John Johansson, kommunalråd Örebro, över 60 000 i månaden, är det lagom?
Nej, men jag håller med. Vi behöver inte fastna i detaljerna, utan vi behöver en bred skatteöversyn. Vi behöver öka skatteintäkterna. Vi har stora utmaningar i Sverige med sjunkande skolresultat. Vi har en åldrande befolkning. Vi har barn som skjuter på andra barn. Vi behöver öka skatteintäkterna, och vi ska ha råd med alla de satsningar som vi behöver göra, samtidigt som vi ska satsa på totalförsvaret och en viktig infrastruktur. Och då behöver vi öka skatteintäkterna.
Men fastna i detaljerna, det är väl detaljerna som utgör själva förändringarna, eller hur? Är då 60 000 lagom, eller ska man liksom försöka få in ännu mer pengar?
Men vi behöver få en bred skattereform där då framförallt kanske då de lågt beskattade kapitalen behöver beskattas högre, men de människor med de absolut högsta inkomsterna också kan bidra mer. Sen exakt hur man utformar det tycker jag man ska vara försiktig med att i detalj klargöra, för det är svår materia, och jag har fullt förtroende för partistyrelsen att hantera de detaljerna.
Mm. En annan fråga, vinster i välfärden, John Johansson, tanken om kommunalt veto mot företagen i välfärden, skulle det flyga i Örebro?
Det skulle det definitivt göra. Vi har en, skulle jag säga, expansion av företag inom välfärden som är helt ohämmad. Och jag upplever att även inom högern nu börjar komma till insikt om att det har gått för långt, det har gått för snabbt. Vi har friskolor som etablerar sig samtidigt som vi har sjunkande elevantal, vilket gör att resurserna används på ett väldigt dåligt sätt, samtidigt som vinsterna i de här skolkoncernerna fortsätter välla ut. Så att jag är helt övertygad om att här finns det ett stort stöd för reformer.
Men stänga friskolor, dina kamrater i Moderater och Centern, skulle de gå med på det verkligen?
Det är väl ingen som föreslår att vi ska stänga några skolor,
ja, men det
utan
det
handlar väl om att se till att reglera skolorna hårdare. Jo, men det finns ju många skolor i Sverige idag som inte är vinstdrivande. Vi har många som drivs i stiftelseform till exempel, och det finns flera olika möjligheter att förändra systemet utan att stänga någon skola. Mm.